Hej! Gud vad kul att just du har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och detta är avsnitt nummer 260 av den här podcasten. Och veckans gäst är ingen mindre än den charmiga, sympatiska och otroligt mysiga Linda Bengtzing. Och detta är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och innan vi drar igång det här fina snacket så vill jag ändå ta två grejer med er. Grej nummer ett, livepodden som stundar. Det är ju så här att lördagen den 7 december på Bonden bar i Stockholm så smäller det. Då blir det livepodd och Torkel Pettersson och Sissela Kyle står på scenen med mig. Och jag kan utlova mycket skratt och mycket kärlek och mycket värme. Och jag kan dessutom lova en eller två gäster till utöver Torkel och Sissela. Ja, ni hör ju själva, detta vill ni inte missa. Biljetter till det här spektaklet finner ni på biletto.se. Eller så kan ni klicka på en länk på min Instagram-profil om ni vill komma direkt till biljettförsäljningen. Och det kostar endast 150 kronor för den här livepodden. Ja, ni hör ju själva, det är ju väldigt lite pengar för så mycket nöje. Och jag tycker ni ska skynda er på, för biljetterna börjar ta slut. Och så hoppas jag att vi syns på Bonden bar lördagen den 7 december klockan 19.00. Grej nummer två som jag vill ta med er är följande. Ni vet ju att vissa avsnitt som jag släpper, släpper jag endast via Podmi, där de sysslar med något som heter premiumpoddar, där man för en liten slant får lyssna på premiumavsnitt. Exklusiva grejer helt utan reklam. Och nu har Podmi en helt ny grej som kallas, ja, poddpaketet. För endast 69 kronor i månaden så får man tillgång till Podmis alla premiumpoddar. Och förutom Nemo möter en vän så har de Seriemördarpodden, de har Rättegångspodden, de har En mörk historia och de har mycket, mycket mer än så. Så om ni vill få tillgång till alla dessa fina poddar, prova då det här fina paketpriset. Och precis som det är när man prenumererar på min podd så är det en månad helt gratis. Så jag rekommenderar alla att i alla fall testa det här paketet, för det är mycket fin lyssning som väntar där på er in på Podmi. På en gång. Eller inte på en gång menar jag. Jag tycker ni ska lyssna på det här avsnittet först innan ni går in på Podmi. För det här avsnittet är ju gratis och tillgängligt för alla. Även för er som inte har Podmi. Och Linda Bengtzing är en otroligt sympatisk och fin kvinna. Jag blev glad av hennes närhet och vi skrattade mycket och det var fin energi i rummet. Och jag hoppas ni kommer nås av det här härliga också. Jag tror faktiskt det. Jag kan nästan garantera att ni kommer få ett smile på era läppar av att lyssna på det här. Dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare, gå då in på www.llexperience.se eller mejla kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience. Och mig når ni på nemohedén@gmail.com eller på Instagram där jag heter kort och gott Nemo Hedén. Och nu ska jag sluta babbla. Nu dunkar vi igång Nemo möter en vän avsnitt nummer 260. Plats på scen för den bedårande Linda Bengtzing. Rulla jingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja! Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Linda Bengtzing.
Tack för att du säger mitt namn så rätt. skämt.
Åh, hur brukar folk säga då?
Som Pernilla Wahlgren. Mina damer och herrar, Linda Bengtzing eller Bengtzing.
Och då känner du bara så här, fy fan för henne.
Då känner jag, fy fan. Lär dig, människa. Ja. Pernilla Wahlstam eller vad hon heter. Mm. Jag skojar bara, jag har inget agg mot någon annan i min bransch. Men man måste kunna skoja om allt.
Ja, det är bra. Schysst brasklapp där. Det måste man göra. Mm. I dagens samhälle måste man göra så. För det är minsta grej, läcker ut och så blir det... Ta sig ur sitt sammanhang och så blir det en jävla shitstorm.
Ja, ja, ja.
Ja, så är det. Du, välkommen hit.
Tack så mycket.
Välkommen ut till förorten.
Hur... Jag har bott i Abrahamsberg, så jag var nära på att åka in och ta en Instagram-bild på vägen hit.
Aha, när bodde du där?
I flera år faktiskt. Alltså jag har bott i Stockholm, jag räknade ut det idag. Men det är med siffror. 27 år har jag bott i Stockholm. Mm. Så i Abrahamsberg bodde jag i typ 3 år. Jag blev vräkt från ett andrahandskontrakt för att brandmän stormade in. Men det är en annan historia.
Blev du vräkt för att brandmän stormade in?
Ja, för vi hade ett freon, gammalt freonkylskåp som läckte. Vi var nära på dö. Av en händelse blev någon sugen på chips. Gick ut, köpte chips, kom in och kände den här. Det gör man inte när man är i det. Det är som en kokande kaninen. Man dör långsamt liksom. Och då kom vi in där och då självklart kände vi det är någon slags gas. Vi vågade inte öppna fönster. Ingenting ringde. 112. De bara, gör ingenting. Vi kommer liksom. Och de kom ju med gasmasker. Du vet, hela... Det var som en insatsstyrka.
Mm. Och då vet jag. Då kan jag... Min fördom säger att du...
Jag låg med alla nio.
Inte att du låg med alla, men att du kände så här, brandmän, lite nice.
Ja, fast vi var faktiskt ganska skräckslagna. Och dessutom så...
Jag låg med alla. Och sen historien slut. Ja. Och därför blev jag vräkt.
Ja, nej, men på riktigt så blir det självklart en anmälan. Mm. Har man ingen polis eller brandkår så blir det en anmälan. Mm. Och då fick ju huset veta att jag hyrde i andra hand. Och 3 månader senare så stod jag på gatan. Mm. Det var min Abrahamsberg-historia, så att... Jag är i förorten, men jag är också från förort. Eller jag är fan lantis.
Mm. Det är du, och dit kommer vi. Mm. Men du, vi försökte få till det här för exakt en vecka sedan. Och då hörde jag mig till dig på morgonen och sa att jag hade haft...
Ganska tidigt på morgonen.
Ja, vid typ 7, tror jag. Att jag. Och jag skrev att vi hade haft natten från helvetet och jag undrar om vi kunde skjuta på en vecka. Mm. Och då blev du typ lättad, för du hade också haft en natt från helvetet.
Ja. Alltså, du har en 2,5-åring, jag har en 5-åring. Jag ska inte göra dig deppig här, men det tar inte slut. Fast det blir ju lite enklare för varje natt förstås. Men nej, men min 5-åring hade också en sån där, du vet. Han somnade om, men inte jag. Så från 4 var jag vaken och på väg att bli förkyld, precis som du. Jag kände att, ja, det var en sån jävla lättnad.
Men du har 2 barn. Mm. Hur gamla är de? 5 och 10. Ja. Och det du säger till mig är alltså att din 5-åring fortfarande härjar på nätterna.
Han har inte sovit en enda natt på 5 år. Fast vet du?
Fy fan, alltså jag vill gräva ner mig nu.
Nej, men alla barn är olika. Och även när han vaknar så är det ju att han är ju... Han tjoar och ropar och typ sover. Mm. Sen somnar jag om på 2 sekunder.
Men det är precis som du är inne på det här. För att även om de sover, som min dotter, även när hon sover... Så ligger hon liksom på mig och sparkar och är överallt och vägrar vara i sin säng. Så även när hon sover så sover inte jag liksom. Så man kan liksom aldrig somna.
Nej.
När det är såna nätter, och det är fan.
Och där blir man ju galen på alla know-howare som säger att barnen ska sova hos dig då. Mm. För att då blir de mycket tryggare och bluttan blä. Vi har alltid hållit på att de ska sova i egen säng. Och att det är undantagsvis att man är ledsen eller otrygg eller drömt mardröm, då får man. För att vara okonsekvent kan ibland vara konsekventa. Mm. Våra barn har klart det galant. Är det någonting som de drömmer eller något så får de självklart sova hos oss. Men facit är sin säng. Mm. Och det är 2 av de tryggaste barnen i världen. Sen får inte vi sova ändå. Eftersom han då har haft alla möjliga drömmar och tjoar så att vi vaknar. Mm. Egentligen behöver vi säkert inte ens gå dit, men du vet ju hur man är.
Men 8-åringen då, hur har han...
Hon har, alltså hon är så jävla ball. Hon har alltid sovit väldigt bra. Inte alltid ska jag inte säga, men som ett normalt barn tror jag. Fick någon slags cool sömnrytm vid 3. Mm. Mm, sen har hon sovit i eget. Men det märkliga är att när barn börjar sen konsekvenstänka, för hon har typ bott, vi har ett hus på 250 kvadrat. Hon bor i ena änden, vi behöver komradio för att höra av oss till varandra. Nu är hon 10, nu vill hon inte sova där längre. För nu har hon fått ett konsekvenstänk. Ja, men hon vet vad en zombie är, eller ja, men du vet. Nu börjar det här komma. Så nu flyttar de ihop, Nisse och Vera. De får sovrummen bredvid varandra. Och så får vi flytta upp dit.
Heter sonen Nisse eller Nils?
Han heter Nisse.
Ja, fan vad ballt. Alltså, mm. vi tänkte att vårt nästa barn då skulle heta Nisse.
Ja.
Och inte Nils. För det är så,
det är så härligt.
Det är så underbart. Ja. Nu blir det dock en tjej, så att döpa henne till Nisse vore ju ren mobbing.
Ja, eller jättefint.
Eller jättefint,
nej, men, absolut. När jag tänker på det.
Ja. Nej, men vi var ju på ultraljud igår och vi skrev att få en till dotter.
Så ja, grattis.
Tack. Nu går jag runt och är ännu mer orolig för att få ett till barn som inte sover. Och efter din historia så kan jag aldrig mer slappna av. Men det är,
men det är ingen idé.
Nej.
Alltså det blir vad det blir. Ja, och när man finner sig i det så blir livet bra mycket enklare.
Mm. Så är det. Du, kul att få till det här. Jag tänkte på en grej. Hösten 2019, hur ser din höst och vinter ut just nu? Vad är det du gör om dagarna och sådär? Och vad vill du göra? Du bara garvar.
För det. Ja, för att jag har drabbats av någon slags ketchup-effekt.
Mm.
Alltså jag har så mycket projekt. Från att typ ha levt i min lilla bubbla, tackat nej till gig för att kunna vara med mina barn, tackat nej till projekt och bara gjort det jag behövt för att få mitt företag att gå runt. Så bestämde jag mig i våras för att ta tag i lite grejer. Och gjorde det, nya låtar helt enkelt, nytt material. Nygammalt kan man säga. Tog tag i det och det blev välkomnat svinbra, samarbetade med en producent. Jag kommer inte kunna nämna några namn, det är jättejobbigt nu för att nu ligger allting i startgroparna. Och när jag satt igång med det samma dag, ja då ringer ju telefonen från diverse andra grejer. Ja, det är så jobbigt att jag sitter här nu och inte om några veckor, men...
Varför sa du inte det då?
Ja, men vad fan.
Du kunde inte hålla dig.
Nej, men det är så mycket, men bland annat... Så har jag av en slump inlett ett jättekul projekt med två YouTubers. Det måste jag kunna prata om, för det är inte superduperhemligt. Leva fucking life. Byggis och mackan. Och när vi ses och pratar om det är musik främst. Men när vi snackar så är det liksom, de är också två män mitt i livet med barn. Byggis är helt störd. Han gör ju våld med, vad fanns, snöskotrar och... Medan Mackan är en gammal backslickare liksom. De har ju två helt olika liv. Och så kommer jag. Nej men alltså, ser ju stjärnorna efter din podd. Vi ska ta över den här världen.
Fan, jag blir ju supernyfiken nu på de här grejerna du inte kan prata om.
Men det är roligt att jag äntligen får göra nytt material. Igår var jag i Gamla stan och la sång på en låt som jag bara... Så även om det blir nygammalt, det vill säga covers, kommer jag också göra på en av mina idoler i livet. Så kommer det även ny musik.
Mm.
Och det är så bra. Så jag, första gången jag hörde den här låten, jag började gråta. Liksom. Det är gött.
Min känsla var ju att du står för dörren. Alltså inför att göra en sån här krogshow, föreställning som det är så många som
du,
gör.
Du, det snurrar i mitt huvud hela tiden.
Ja, jag förstår
jag
det.
Jag går på krogshow efter krogshow för att se vad jag inte ska göra och vad jag ska göra. Alltså jag har så mycket idéer.
Det känns ju som verkligen i ropet nu. Det är många som gör det och det är som en trend nästan.
Bäst är snart alla gjort det. Det är bara jag.
Du menar, men vill du göra det?
Jag har alltid sagt, ärligt talat, jag behöver en hit till. Och nu har jag den.
Byggis backslick bomb.
Nej, men det är ju deras hit som jag har bara blivit inbjuden till att göra en version av.
Ja, jag fattar.
Men det här nya som kommer att komma med tiden, det är ju hittar redan. Och sen är den nya är också övertygad om en hit. Men det är det som är mitt problem. Jag brinner så för det jag gör.
Mm.
Och min hjärna slutar aldrig att snurra.
Mm.
Om jag skulle göra alla de här projekten som jag tänker på, men då skulle jag inte ha barn, man eller alltså, då skulle jag ha en kallhamrad. Har du sett What If? Netflix.
Ja.
Då skulle jag vara henne liksom. Tur att jag hejdar mig ibland.
Ja, men verkligen. Men behöver man verkligen så många hits? För jag tänker på en sån som Shirley till exempel. Mm. Alltså, man kan ju också väga upp hitkatalogen med en liksom sprakande personlighet. Och det har ju både du och hon, tänker jag. Så det räcker väl till att ni är roliga och ni har ju timing liksom, och det räcker jävligt långt också. Jag tycker att du har, alltså, jag älskar ju Shirley, mm, men jag tycker att du har mer hits än henne.
Det har jag, ja, tror jag. Och sen, det roliga är att nu är vi ändå inne på Shirley. Nu känner vi varandra, så jag kan säga vad som helst och jag är inte orolig. Men hon valde ju bort första slagen med Marco, som du har haft här, Markoolio. Mm. På grund av att hon tyckte att den var för oseriös. Och jag tänker ofta i mitt liv, just nu med Byggis och Mackan till exempel, så kände jag så här: gud, passar det verkligen in nu, det här clowneriet? Byggis och Mackan vet att jag kallar det för clowneriet, så det känns också okej. Okay. Passar det in nu med mitt lite seriösare? För jag är faktiskt sångerska. Men i mina tidigare låtar så har jag ju knappt hunnit andas. Det är egentligen bara utstöta ljud. Nästa låt kommer bli mer sångsång liksom. Klarar jag det? Det är klart det gör. Jag har ju fan sjungit hela mitt liv. Men folk kanske inte tror det. Fan, kanske jag... Nej, kanske inte är rätt att haka på det här clowneriet nu. Stopp, stopp och belägg, Linda Bengtzing. Gör inte en Shirley nu. För hon tackade ju nej till allt som var liksom lite crazy. Och gick på det superseriösa singer-songwriter. Och hon kanske inte har analyserat sig själv tillräckligt. Men jag skulle ångra mig gjorde det. Jag vill göra allt. Jag vill ha roligt. Jag är 45 år, jag har redan ett varumärke. Jag kan göra vad jag vill. Så jag gör allt, det spretar i vilt. Det ska min show heta. Det spretar vilt.
Mm. Typ. Men kan det vara så att man känner en viss avundsjuka eller bitterhet när man ser att andra människor som kanske inte har lika många hits som en själv får göra en krogshow och du inte har fått den konkreta frågan ännu? Eller kanske du har, jag vet
jag
inte.
Har det. Jag har fick det. Den för flera år sedan och tackade okay. nej och sa jag behöver en hit till.
Ja.
Så,
Då blir frågan irrelevant kanske.
Ja, på något vis. Ja. Alltså min bitterhet betalar jag dyrt för att bli av med. Jag vill leva mitt liv från och med nu utan bitterhet. Mm. Jag går i terapi.
Mm.
Och jag tror att, förlåt, men jag tror det är fan i mig i terapin som gör att ketchup-effekten har infunnit sig. För min aura är inte bitter och negativ längre. Jag, även om jag inte är jordens lyckligaste människa, för det unnar vi oss inte som människor. Det är omänskligt att gå runt som jordens lyckligaste människa. Den som säger att den är det ljuger ju. Det vet vi alla. Men bitterheten håller på att suddas bort.
45 år?
Mm.
Otroligt.
Alltså,
på ett sätt är det så. Jag tänker så. Men jag tänker främst att du ser väldigt mycket yngre ut. Och det är en komplimang.
Tack. Ja, det ser jag som en komplimang.
Ja, det finns säkert någon där ute som skulle bli upprörd över att jag säger så. Om
säkert.
Ja, men min känsla är att du är inte en sån kvinna som blir upprörd över det.
Nej.
Nej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men det roliga är att jag alltid har fått höra det, hur ung eller gammal jag än har varit.
Mm.
Och det var väl jobbigast liksom, när man stod där och skulle in på Berns och försökte komma in med ett hemmagjort lägg.
Men det där är ju superintressant, för det känns som att alltså, hela ens barndom och ungdom så kämpar man för att se äldre ut. Mm. För att komma in på ställen, för att köpa alkohol och ja. Cigaretter. Mm. Och sen så bara vänder det någonstans. Mm. Undrar vilken ålder det vänder i.
Plötsligt... Det skulle vi nog kunna göra en hel podd om.
Plötsligt vill man se yngre ut.
Mm.
Ja. Ja, men vad fan, det är inget problem du har i alla fall.
Nej.
Du, vi ska spola tillbaka bandet lite. Vi ska ta
ska du inte
oss
fråga,
tillbaka.
Ska du inte fråga så här, vad vet du om mig? Och sånt, som du gör i alla dina poddar.
Jag har inte hört min podd på länge.
Jaha, nej, förlåt.
Jag gjorde det så mycket i början, ja.
Ja, ja. Den obetalda, den gratispodden är den enda
nej,
jag har lyssnat.
Nej.
Förlåt.
Nej. Vadå, vilken lyssnar du på sist då?
Amanda Schulman.
Ja, och det var 3,5 år.
Jaha, förlåt.
Nej, gud nej. Nej, men på den tiden när podden började, då var jag ju så jävulusiskt bekräftad.
Men förlåt, men hur många har du hunnit med då? Det var ju typ 110 eller något.
Jag har gjort 258 avsnitt.
Mm. Finns det ens 250 kända människor?
Du är Sveriges 258 kändaste människa.
Tack för att jag kom nu och inte för 3,5 år sedan. Fy!
Men du, jag har faktiskt försökt få tag på dig. Om du kollar dina Insta DM så första gången jag skrev var länge sedan.
Tack, för jag är usel på det.
Det finns en övrigt mapp där som du kanske borde trycka på ibland, så du får kontakt med oss vanliga dödliga.
Kan du visa mig sen?
Jag ska visa dig. Ja. Men det är sjukt att du påminner mig om det där, för det hade jag som stående grej i början, att fråga mina gäster vad de hade för uppfattning om mig. Mm. Och det är så intressant, för att när jag hör idag så får jag lite så här kvällningar av
självupptagenhet. Att du gör det?
Jag tycker det är lite osmakligt.
Så här vet du vad? Det är psykologiskt svinbra, för jag hör i poddarna hur deras inriktning lite ändras. Mm. När de måste erkänna, för många har ju inte hört talas om dig. Och då hör man hur de lite ändras. Det är lite härskarteknik på ett subtilt sätt.
Mm, av mig?
Ja, så du får ju lite övertaget. Ja. Så att nej, sluta!
Nej, det är verkligen inte medvetet. Det har bara haft att göra med min bekräftelsekåthet och osäkerhet. Mm. Och vill så gärna att de ska ha hört podden, du vet, sådär. Mm. Och så jag har inte ställt den frågan på, nej men, säkert 3 år.
Nej.
Ja, så du vet.
Ställ den.
Men okej, kan jag fråga den? Vad har du för relation till mig och min podd?
Research, att jag har fått en vecka extra som tur är.
Ja, jag kör då.
Nej, men jag vet ju, kungen i Tylösand var nämligen.
Kungen av Tylösand, 10 år sedan.
Ja, exakt. Och att jag ställde till det för dig.
Ja.
Och du söp och knarka och stod i liksom. Ja. Och att du har ändrat liv helt. Och sen att du har poddat hela vägen. Och sen gjort den här förstås barturnén som du sparade alla pengar av alla gager, hoppas jag. Eller ligger de i en säck i garderoben?
Och jättevita pengar också.
Ja, exakt. Ja. Jag menar, vi ska titta på den säcken sen. Jag är ju expert på siffror.
Men vad fan, du ska ju veta hur det blir ett liv efter en sån docksoppa. Hur svårt det är att få ett normalt jobb eller någonting uppstyrt. Då är det ju bra att ha en säck med pengar.
Jag förstår det. För att rädda sig ur flera situationer. Som Pippi Långstrump.
Verkligen.
Ta fram kappsäcken. Men det var därför jag imponerades av din Amanda Schulman-intervju. Mm. För egentligen så skulle du kunna sänka en fotknörarna. För det de gjorde med er ändå blev ju helt förskräckligt. Och att produktionsbolagen aldrig i sådana program finns där och står där liksom. Jag har ju Fame Factory-erfarenhet, det är det lilla. Men vi hade en psykolog som vi träffade varje dag. Och då var ändå Fame Factory på deken. Vilket, han var jättebetydelsefull då.
Det här är ju typ min hjärtefråga. Och just det här hur dokusåpor beter sig mot trasiga, osäkra ungdomar. Och
nu blir det ett nytt Big Brother. Du borde fan vara deras mentor för att inte göra fel.
Det finns mycket att säga om det här. Och det har jag pratat om i typ så här. Nej men alltså, jag släppte en bok i höstas. Mm. Och mycket av det, alltså Tylösandkapitlet handlar mycket om just det här. Och hur jävla illa de betedde sig. Och hur cyniskt och kallt allting var. Mm. Hur liksom de spelade på att bli så osäkra och trasiga och sådär. Så jag är helt enig, helt enig. Men grejen var att när jag träffade Amanda Schulman, det var ju drygt 3 år sedan som jag poddade med henne. Och då hade inte jag riktigt, det hade inte landat i mig hur illa allting sköttes. Det är någonting som jag egentligen förstod när jag jobbade med boken och gjorde research kring det.
Träffade du folk ur produktionen?
Exakt, jag intervjuade castingansvarige, jag intervjuade...
Vem var castingansvarig?
Emmy heter hon, Emmy någonting. Jag vet inte, skitsamma. Och jag intervjuade inslagsproducenter. Och alla sa ju typ, berättade så sjuka saker om hur de så här, att det var bara så gränslöst. Och de var packade och de hade bara spårat på alla sätt.
Förstår de som sitter och klipper det här? De har ingen aning om vem du är. Alltså inte en jävla pissaning. De är som plockade ur hela projektet. Och det är ändå de som ska göra storyn.
Det finns så många grejer med det här programmet som är så tveksamma liksom. Och det, när jag skrev den här boken och släppte den, så var det ju väldigt många upprörda och de som hade sluppit ta ansvar då liksom. Men det var det. Jag tycker det är viktiga saker att prata om.
Så jag vet vem du är i alla fall. Så nu kan vi fortsätta.
Då ska du få en bok sen också.
Ja, tack.
Ja.
Du fick en bok av mig.
Det fick jag. Jag fick barnböcker av dig och barn
disktrasor,
inte servetter. Så nu, världens längsta intro.
Ja,
nu
verkligen.
Ska vi tillbaka till Gullspång. Utanför Skara. Hur långt från Skara?
Alltså Gullspång ligger 8 mil från Skara, 8 mil från Skövde, 8 mil från Karlstad och 8 mil från Örebro. Så man kan göra en cirkel och så är Gullspång i mitten.
Jag var i Skövde för några veckor sedan och intervjuade Bert.
Mm.
Ja.
Varför i Skövde? Inte han på hans kontor i Skara.
Nej, men det blev smidigare för både för mig och för han. Han skulle ändå vara i Skövde den dagen och så vi träffades på han har någon kontor där också tror jag. Så vi sågs på hans kontor.
Hur mådde han?
Jo, men helt okej tror jag. Vi pratade lite om dig.
Ja, kul.
Jag lät honom gå igenom alla de artister han jobbat med. Så han hade bara gott att säga om dig.
Och jag har bara gott att säga om honom. Det är jättetråkigt. Det kommer inte bli någon dokumentär om mig. För jag har inget...
Du går för mycket terapi.
Ja, jag kanske är den lyckligaste människan på jorden.
Det är det. Nej, men... Gullspång då. 1974. Vad är det för ställe?
Gullspång är en bruksort. Deppig ort som du ser i amerikanska filmer typ. Aftonbladet har ju haft en serie om kommunerna som Gud glömde typ. Och nummer 2 i den serien var ju om Gullspång.
Vilket var nummer 1?
Jag kommer inte ihåg det, förlåt. Säkert för att jag inte var engagerad i den kommunen.
Vagnhärad.
Filipstad tror jag.
Filipstad, ja.
Och det ligger också ganska nära. Det börjar ju liksom likna en parodi om jag får säga. Att politikerna och Sverige är bara storstäder liksom. Jag lider och jag ser. Jag kommer hem och liksom så här, varför återvinner ni inte det här? Och hur kan du kasta burkar i sopen? Och du vet så här, försöker uppfostra mina egna föräldrar. Aja baja från terapin. Ja, men vad ska de göra då? Deras återvinning är 8 mil bort. Kanske inte för burkar just, men för annat. Hur ska det här kunna mötas liksom? Nu är ju, har jag ju stött på även äldrevården hemma. Jag satt, min morfar gick bort och satt jag med min morfar in i döden och såg vad hemtjänsten i Gullspång gör. Det är fantastiskt. Nu fick jag höra att de inte längre får åka 2 utan de åker 1 och 1 och det är också tragiskt. Men de är så fina. Det är fortfarande, de mår säkert dåligt men shit vad fin äldrevård det är i Gullspång. Så att det är en bortglömd bruksort liksom. Det är som sagt håller på där. Men vi har ju ett systembolag.
Men vilken tur.
Punkt.
Ja. Alltså innan vi återvänder till din uppväxt så måste jag bara nämna en sak som Shirley sa om dig. Hon sa så här att du borde intervjua Linda. Hon är den mest transparenta människan i hela världen. Hon har inga spärrar.
Ja, det är så roligt. Jag tog upp det med min terapeut.
Ja.
För du skrev det i ditt sms.
Mm.
Och då sa min terapeut att vet du, det är en ynnest att folk tror det. För du håller på dina hemligheter så hårt att det finns ingen som kommer dit.
Nej.
Och så är det nog. Man säger ju att alla måste ha en svärta liksom för att kunna jobba med det här. Och många säger just att jag inte har det utan är bara så lättsam och energisk. Och...
Tjo och kim.
Ja. Men jag har valt i alla tider att inte dela med mig.
Det kanske är så att ju mer transparent man framstår desto liksom mer håller man på de allra djupaste grejerna på något sätt.
Camilla Läckberg säger alltid till mig när vi ses, alltså Linda, du måste dela med dig, du måste sluta vara den här duktiga flickan, du måste börja dela med dig av lite intressanta och riktiga saker liksom. Man bara, fast jag kanske inte vill det.
Nej, men också lite taskigt alltså, på ett sätt att säga så. För det är som att det du inte räcker på något sätt. Jag vet inte, jag tycker om Camilla väldigt mycket.
Jag med.
Det känns som att varje gång vi säger så här om någon så måste vi tillägga det.
Ja,
det är sjukt att det har blivit så här. Alltså, att man måste hålla på så där. Alltså det är så här, du känner henne.
Ja.
Jag känner henne också. Hon vet att vi tycker om henne. Så egentligen ska man inte behöva säga så här att jag tycker om henne. Alltså, det vet ju hon. Men ändå så måste man det för att folk kommer annars säga så här. Sitter du och snackar skit om henne?
Ja.
Det är klimatet det har blivit. Det är så jävla sjukt alltså.
Ja.
Men skitsamma.
Så jag är kanske transparent med mina åsikter och lite tourettsig liksom. Inte rädd för att göra bort mig. Jag är helt orädd vad du tycker om mig eller vad någon annan tycker om mig. Och komma dit är ju jävligt gött. Sen har jag ju perioder självklart också där jag, då det bara spelar roll vad andra tycker. Till exempel när man går in i en Melodifestivals bubbla. Som jag ändå har gjort 6 gånger. Ja, men man är ju så jävla nervig om vad folk ska tycka. Så att till slut vågar man inte ens gå på toaletten utan att fråga. Ska jag vika eller knuggla pappret? Ja, men du vet.
Men var det självklart för dig att ta den här inriktningen med livet som du har gjort? Att det skulle liksom handla om ja, men, offentligheten, musik, tv?
Nej. Jag skulle bli ridande polis. Med mina betyg suger.
Hur dåliga var de?
Dåliga. Jag gick ut gymnasiet ekonomisk linje då med typ 3,0 kanske. Jag har valt att inte...
Jättedåligt är det inte.
Jag var i en elitklass också. Det var så här, på den tiden så var det så här procent. Om vi delade ut procent fyror, procent treor. Det är klart som fan är man jävla medelmåtta då. Alltså förlåt att jag svär så mycket, men jag pratar så här.
Okay. Och, du är ju den mest transparenta och gränslösa gästen jag haft, säger Shirley i alla fall.
Så ja, och har du lyssnat på alla 300... Det, nej, 200...
Det tror jag inte.
Nej, men... Så det skulle jag bli. Men ja, 3,0. Jag minns inte. Gud, kan vi bara... Jag vill inte minnas, känner jag.
Nej. Men vad var det för typ av familj? Har du syskon?
Jag har en bror, en lillebror, 4 år yngre.
Ja. Var det en lycklig uppväxt? Eller var den ganska standard? Eller vad
otroligt
var det
för typ? Standard, tror jag. Vi växte upp i Gullspång i ett tegelhus som mamma och pappa själv byggde. Sen flyttade vi till en typ bondgård, fast utan djur, men... med odlingar. För min pappa är trädgårdsmästare i grund och botten. Så vi odlade jordgubbar, blommor, potatis, purjolök, kål. Allt under sommartid. Och så körde han taxi på vintrarna. Mamma jobbade på smältverket som lades ner. Och sen började hon jobba ironiskt nog på Arbetsförmedlingen. Jag var hästtjej, brorsan motorer. Vilket gjorde att han fick rida och jag fick också motorerna. Så jag älskar bilar, motorcyklar, kört motocross i hela mitt liv. Ja, men om man gör det som... Det fanns inget bättre. Alltså spela fotboll eller rid. Och jag gjorde båda.
Och känslan är ju att du är en sån som hade det ganska lätt i plugget. Alltså socialt, mycket kompisar.
Ja, men jag var nog i något mellanskikt, tror jag. Sen började jag ju sjunga när jag var... Som Vera. Alltså 9, 10. Och då bestämde man sig... Då fanns det inte så mycket att skriva om i lokaltidningen. Så att då var man ju liksom i tidningen. Och hade jag varit i tidningen och vunnit någon talangtävling... Ja, men då var det tysta leken. Då kunde mina klasskompisar bestämma sig för att inte prata med mig på 2 dagar.
Varför?
För att man stack ut. Det räcker ju idag. Mm. Eller då också. Det är samma liksom. Oh, det blev lite läskigt. Henne fryser vi ut. Så jag var inte eller det var ju en slags mobbing. Jag har en bra självkänsla. Alltså grunden, min självkänsla är bra. Min mamma sa alltid, är någon dum mot dig så är de avundsjuka. Och även idag kan jag plocka fram det när som helst. Så stämmer det ju. Varför trycker man till mig? I tidningar eller i en podd eller vad fan som helst. Varför gör man det? Jo, för att jag är lite läskig för att jag är glad, positiv, transparent, happy. Har inte de här... behovet av att berätta mina mörka sidor, utan ändå är jag bara där liksom.
Kanske därför Läckberg sa som hon gjorde, att hon kanske är avundsjuk på att du verkar må så bra så ofta. Kanske.
Ja, för jag tänker ju alltid i Instagram-världen så. Om man lägger ut, nu tänker jag inte på Läckberg särskilt, utan allmänt bara, hur mycket man älskar sin partner eller vilket som vissa gör, så känner jag alltid att om man har behov av att lägga ut det till var och varannan, då kanske man tvivlar lite på att man älskar sin partner. Istället för att säga det till sin partner och hålla käften utåt.
Och sen så blir det ju så att om man lägger ut det liksom en gång i veckan, så tappar det ju tyngd den gången man väl lägger ut det. Om man väljer att lägga ut det kanske en gång per år på årsdagen, då blir det verkligen så här, wow, vilken fin kärleksförklaring. Mm. Det utvattnas ju liksom annars. Mm. Men du, Gullspång då, hur kände du en längtan därifrån tidigt?
Nej, jag älskar Gullspång.
Så det var inte så här, jag måste till storstaden och visa dem.
Ja, nej. Alltså vi har inte ens ett gymnasium. Så att jag drog ganska, när jag var 15 flyttade jag hemifrån för att kunna gå gymnasiet. Jag blir nämligen, än idag så blir jag väldigt lätt åksjuk. Och sitta på en buss då i en timme och må illa en hel dag. Inte bara därför, men min mamma och pappa har alltid varit bra att stå där och sparka mig i röven till att, hej då. Prova grejer. Varför inte flytta? Så att jag flyttade. Och gick gymnasiet i Mariestad. Och då har man redan liksom lite så här lämnat på något vis. Jag återvände alltid och jobbade i blomsteraffär. Och tog körkort direkt. Och jag är nog en sökare liksom i själ och hjärta. Det tror jag. Aldrig riktigt nöjd.
Där har du namnet på din krogshow. Aldrig nöjd.
Aldrig nöjd. Spretig och onöjd.
Spretig, onöjd och dyslexi när det kommer till siffror.
Ja, jag antar att all sorts dyslexi går att ha i olika nivåer. För att jag sköter ju mycket av min deklaration, alltså min ekonomi själv. ja, i och med att jag är ekonom, grundekonom, gymnasieekonom, så har jag ju en automatisk balansräkning i min hjärna. Det skulle inte finnas att jag sitter där och har en skatteskuld plötsligt utan att, va?
Men det är helt otroligt att du som har sifferdyslexi sköter dina fakturor och deklarationer själv.
Ja.
Du, sikta mot stjärnorna. Mm. Ska vi snacka om nu?
Ja.
Vet du varför vi ska snacka om
det? Nej, för du var med!
Nej, jag är för ung. Småstjärnorna var jag med i.
Nej, var du? Vem var du?
Jag var Beatles. Och min peruk flög av när vi körde Twist and Shout. Så, ja. Så de, ja, alltså i den här slutshaken.
Men någon måste ha tvingat dig att göra Beatles. Du kan inte ens ha
gjort det. Ja, ja, ja. Herregud, jag var 8 år. Det var våra föräldrar som sa, ni måste göra Beatles. Och så gjorde vi det, och så var vi 4 stycken killar. Och så hade jag råkat byta peruk med han som var Ringo Starr, och jag fick alldeles för liten. Så när det var slutshaken så flög peruken av, och under var det sån här plastpåse,
ja,
typ så här. Och medan mina kompanjoner då bugar, så står jag där bara och famlar efter min peruk. Och det kom med i programmet.
Förstås.
Ja, och de tyckte det var jättekul liksom. Vem var du?
Aqualene.
Det minns jag.
Wow, ja. Alltså de ville att jag skulle klippa av med mitt hår och färga det rött och allt vad det var. Men det gick jag inte med på. Men det var ju också så här, på tal om produktioner. Allt sker ju inte exakt så som vi tror.
Nej, jag skickade... när man går in i röken så förvandlas man inte. Nej. Vi måste säga det till våra lyssnare.
Och det var så dåligt, för det trodde jag.
Ja, men jag trodde ju på riktigt ju. Jag var ju 8 år. Ja. Jag var bara så här, äntligen ska vi få se om man förvandlas här i röken. Så bara kommer man ut bara, vad fan, en jävla kuliss. Helt värdelöst.
Ja, oh, gud.
Men så jag var 13 år när du var Aqualene. Körde du själv då, eller hade du en kille till som var?
Nej, jag var Rene. Själv. Det var produktionen som var René, eller vad han hette.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vann du?
Nej, gud. Nej, alltså... Vi ska ju förstå att Aqualene och deras, eller Aquas produktioner är ju typ pitchade. Det går inte att sjunga som hon gör. Men de pitchar inte mig. Jag skulle ju försöka sjunga så där. Nej, det sög ju tjurballe på riktigt. Ja,
och det här finns väl på YouTube, antar
jag? Ja, ja, ja.
Ganska slänga in en liten snutt.
Det tycker jag verkligen. Ja.
Vem är det du ska vara?
Jag ska vara Lene i Aqua.
Ja, men så var det ändå 5 år från Sikta med stjärnorna till ditt stora genombrott som var i Mello. Och de här 5 åren då, vad hände då i ditt liv? 2000 till 2005.
Alltså, var du en fråga så kommer jag säga Wallmans. För jag jobbade på Wallmans i 8 år. Och jag har inte gjort annat än att sjunga i hela mitt liv. Ja, lite blomsteraffär, barnflicka, bla bla bla. Men
Fame Wallmans. Factory var väl också här någonstans?
Ja, det var ju samtidigt. Jag gjorde ju Melodifestivalen 2005- Fame Factory spelades in ungefär samtidigt.
Så det var liksom
allting hände där, om man säger. Ja, offentligt.
Ska vi prata lite om det här med att då slå igenom så stort som du gjorde? Och vi som är mellonördar då, som jag ändå betraktar mig själv som.
Jag med.
Ja, det är fantastiskt. Det är årets höjdpunkt nästan.
Ja, faktiskt.
Det blir väldigt kul.
Jag älskar Mello. Jag skulle kunna vara med varje år om jag hade en bra låt.
Så jävla underbart att du bara säger så.
Ja.
För andra säger...
Är det transparent?
Ja, det är det verkligen. Ja. För jag tror att många tänker så, men folk skulle nog inte säga så.
Nej.
Folk är mer så här, jag måste ställa upp med rätt låt, jag måste vara lite svår.
Ja, just det, jag måste...
Medan Linda Bengtsson bara, ge mig låt, jag är med varje år. Ja. Helt underbart. Jag kommer ihåg när du var med i Mello och vi, hela familjen samlades då, som man gör då.
Mm. Och det... Var är du från? Är du här? Nej, du var från söderifrån.
Ja, söderort. Och du var ju verkligen som en otroligt, nu ska vi ha ett nött uttryck, frisk fläkt. Ja, du var en frisk fläkt. Och så otrolig karisma och glädje. Och alla följer för dig. Hela Sverige följer för dig.
Ja, men Christer Björkman brukar kalla det för det lilla Carola-genombrottet.
Men så var det verkligen.
Och det är ju en jättekomplimang, jag blir jätteglad.
Alla pratade om dig och låten. Och hur vilken fin positiv energi du spred i rutan och sådär. Och hur minns du den här, liksom, det här genombrottet?
Alltså det var... Jag hade ju slagits för låten, jag vet inte om Bert sa det, men vi var fyra som sjöng på demon. Och SVT vill ju självklart ha en etablerad artist. Så är det ju oftast. Och det var ju Lotta Engberg, jag hade sjungit på den. Pernilla Wahlgren hade sjungit på den. Och Lina Hedlund som också var ny då. Och jag. Lina fick ju vänta ett tag. För jag fick den ju. Det var också lite så här overkligt. För låtskrivarna ville verkligen ha mig. Men de har ju knappt någon talan. SVT är ju... Får inte glömma att det är ett tv-program. På något vis. Det är ju ingen musiktävling egentligen. Och då... När det var klart att det var jag så kände jag bara... Jag älskade låten. Så att, det kändes så himla rätt. Sen självklart så är det ju... I och med att jag gjort Wallman så är ju själva sången inte... Det var för mig ingen utmaning. Att sjunga tv, kameror... Det kommer inte så hårt. Bert hade ju rätt, jag kan ge honom det. För han sa ju att Fame Factory kommer bli som en liten skola inför. Och då fick jag ju mina kamerariktningar och... Jag hade ju övat på det konstant i Fame Factory precis innan. Så det kändes helt tryggt. Det som var nytt var ju häxjakten, alltså press. Och att ha en person som sa till mig vart jag skulle gå och vad jag inte fick säga och sånt. Från skivbolaget. Och vi hade ett möte, minns jag, på Clarion som var precis nytt då i Skanstull. Och hon frågade mig, har du några lik i garderoben? Typ. Nej. Alltså, det är sådana grejer jag har aldrig tänkt på. Vad spelar det för roll? Jag trodde att det här var på riktigt ett yrke och mitt yrke kan jag. Men det handlar om så himla mycket mer. Och det var väl den, kanske den naiviteten som jag tog oskulden av då. Som kanske också under åren har gjort mig lite bitter. Och sen från att vara bitter till att bara förstå. Att det inte är på lika villkor och att det inte är någon tävling på riktigt. Utan att det är ett tv-program. Man är slav under produktionen. You know about it.
Mm. Indeed. Mm. Men just den här kändiskapsgrejen då. Mm. Att bli en superoffentlig människa. Nästan över en natt är det ju på ett sätt.
Det kommer jag aldrig. Alltså på riktigt. Det steg mig inte över huvudet och det gjorde mig inte... Det är inget skulle jag vilja påstå. Mm. Det blev bara här. Alltså...
Ja, men det är ändå speciellt att bli så icke-berörd av att bli liksom rikskändis över natt.
Ja, nej men det har aldrig bekommit mig särskilt. Mm. Konstigt så är det. Ja, det kan ju vara en liten förträngelse faktiskt nu när jag går i terapi och försöker analysera det. Mm. Att jag bara låtsades som att det inte, att allt var så vanligt.
Okej, så du har medverkat i tävlingen 6 gånger.
Mm. Mm.
Hur skillnaden mellan alla gånger och hur förändras tankarna kring ett medverkande? Och liksom, har det varit lika kul eller vad har skilt sig åt främst tycker du?
Men det var väl det att jag i de 3 första åren, jag var ju med ganska tätt där med Alla flickor 2005, Jag ljuger 2006, som egentligen blev det riktiga genomslaget på något vis och den största hitten. Idag är i och för sig Alla flickor störst när jag är ute och giggar, det märker jag. Sen kom Hur svårt kan det vara? Och är det fel på mig? Det är ju alla de 4 är ju SVT-bebisar. Det är produktionen som har hjälpt mig att föda fram det. De åren som följde sen var ju, födde ju jag och då åkte jag ut.
Hur känns det?
Nej, men det visar ju hur fantastisk produktionen är. SVT står ju för de bästa ljusteknikerna, scenproducenterna, koreograferna. Alltså, att få luta sig tillbaks igen på något vis i det. Förhoppningsvis, jag kanske aldrig mer får vara med. Men att kunna luta sig tillbaks i det igen och bara... Det vore ju helt fantastiskt. För det är typ det jag kommit på. Med skillnaden med egna produktioner och de som SVT födde fram åt mig. För att få vara med där. Jag sa det sist, det vet jag. Då började gråta, gjorde jag också. Precis så här, Christer håller ett fantastiskt tal till alla artister den kvällen, fredagen. För den spelas ju in ifall någonting går fel på lördagen. Och då sa han, ta vara på det här. Ni har era 3 minuter, liksom. Ta vara på det här. Då kände jag på något vis att ja, hur det än går så har du de där 3 minuterna. Och du har fått den bästa ljudtekniken, den bästa... Det är klart, jag kan inte göra mer. Jag tror att de 4 första gångerna så var jag naiv nog att tro att det var på lika villkor. Men när en av mina körsångerskor stod i hissen med några i produktionen som inte visste att hon var min körsångerska. Och de svor över att jag gick vidare istället för, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, vad bra. Ett svenskt rockband eller popband, sjunger på svenska, vita kläder, svart, sån grunge-frilla. Skitsamma. De svor ju över att det inte var de som gick vidare utan att det var jag.
Vilket år är det här?
Det var Är det fel på mig året, 2011, sista året. Och när hon berättade det för mig så fick jag väl lite så här lapp på att just det.
Men det är så jävla intressant för att antingen så är du bara en väldigt grundpositiv människa eller så har verkligen de här timmarna av terapi gjort avtryck. För att du väljer liksom att se på det som så att du hyllar istället SVT hur de jobbar med sina bidrag snarare än att vara ledsen över att dina egna gick dåligt. Ja. För det skulle kunna vara en ganska naturlig väg att gå, att fan vad bedrövlig jag känner mig liksom. För att mina grejer inte funkar det.
Nej, men jag tror att det som krävs av dig när man åker ut, eller om du vinner eller vad som än händer, direkt efter tävlingen, när lamporna släcks och texterna har rullat, då åker du ut till ett intervjubord, vare sig du har vunnit eller förlorat. Och då, sist gång, så kom ju det här liksom, lite av alla journalister. Delvis kommer ingen till dig på ett tag för att du har åkt ut. Sen börjar de droppa när de har pratat med vinnarna och alla. Ja, lite så här, vad var det jag sa? Ja, du åkte ut. Veteranerna är körda, bla bla bla. Du skulle ju kunna vältra dig i bitterhet och ångest där. Skylla på produktionen, skylla på svenska folket eller du vet. Okej, men är det så jag känner? Ja, kanske några sekunder. Men sen är det så här bara, shit, jag gjorde mitt bästa framträdande. På riktigt, jag fick det bästa ljuset och ja, men nu är jag där igen. Då är det självklart det jag säger, för det är det jag kommer känna om några timmar. Jag är dum om jag inför journalister står och blöder någonting som bara ligger i min egen bitterhet som går över om några sekunder.
Och sen så vet man ju också att om du skulle yttra det minsta bittra ord så kommer bara slås upp.
Ja, men det tror jag hände ändå.
Ja, men precis. Som hände, men det klassiska exemplet på det är väl typ Danny när han kom 2 efter Loreen och var jätteledsen och det bara
Men han var ju helt knäckt. Det knäckte ju honom.
Ja, verkligen. Det var han. Men det blev också som att han
framställdes som... Och då inte ens ut, ska vi säga. Han kom 2.
Nej, exakt. Men han framställdes ju som den mest bittra personen i världen. Det var ju helt oschysst, för han var egentligen bara ledsen. Liksom. Mm. Alltså, och det får man ju vara.
Mm.
Ja, men intressant att se hur tankarna skiljer sig.
Ja.
Vi har ju haft några rubriker om dig genom åren.
Mm.
Mm. Så jag tänkte faktiskt dra några rubriker här, några alltså artikelnamn, alltså headlines.
Ja.
Och då ska du få yttra dina känslor och tankar kring just den rubriken.
Mm.
Är du med då?
Kul!
Ja.
Eller?
Ja, men lite kul tycker jag.
Jag bara, ingen kaffe.
Linda Bengtzings starka andningsbild.
Ja, den är faktiskt sjukt stark. Jag hade en collaboration, ett samarbete med en holländsk artist. 3 månader efter att Vera hade fötts. Flög ner till Holland och skulle göra den musikvideon. Och jag var typ så här, du vet, andningsboobs, fläbbig som man är liksom. Allt skinn som bara hänger och så skulle man in med tajta kläderna och höga stövlar, sminka som en varul. Och jag måste ju ändå amma. Mamma följde med Vera och jag ammade och hon hade det toppen. Hon sov och ammade, inte mamma då utan Vera. Och då tar mamma en bild på mig när jag sitter där i produktionens bil. Med den här crazy maken och vi kan lägga ut den sen.
Mm.
Den är sjukt stark faktiskt. Jag har sjukt snyggt bröst också. Och så lilla Vera som... Ja, men det visar ju den världen vi lite lever i.
Mm.
Och att det är okej att amma. Vart som helst.
Det är verkligen okej. Men det hade varit lite chockerande om du berättade att din mamma ammade ditt barn.
Det hade varit märkligt.
Eller men i vissa länder mamma. Så är det ju... Är det väl så? Eller i vissa länder? Jag tror det.
Säkert.
Ja. Bengt Sings son fick ha kjol. Nu hyllas artisten.
Mm. Alltså han älskar ju fortfarande nagellack och kjolar och klänningar. Mm. Han är ändå 5 nu. Och det där, ja, så märkligt. Jag fick ju så mycket skit också. Från andra människor från andra länder. Jag la ut en bild på Instagram. Nisse står och njuter. Han ska på kalas och det är typ tjejfest. Då vill han ju också ha kjol. Och det fick han ju. Men ja, tydligen så var det... Jag skrev att klart killen ska ha kjol. Och det har varit värsta... Både hyllningar och massa negativt.
Märkligt. Mm. Och då, Linda Bengtzings avklädda budskap.
Det här vet jag inte ens vad det kan gälla. Kanske var det att jag har börjat bli liksom knölig och ändå glad. Mm. Och jag la ut det. Men man får inte vara smal och knölig.
Men där, där har du lite krokhovsnamn också. Knölig.
Men... Smal och knölig.
Smal och knölig men lycklig.
Ja, ja, bra.
Linda Bengtzing söker hjälp för sin hälsa.
Ja, just det. Det var den fysiska hälsan, ja. Jag skulle komma i form och uteslöt liksom lite så här för mycket fett ur min kost. Så jag hade inget som smörjde mina leder och blev knakig. Liksom. Det är helt logiskt. Ah, jag går aldrig på dieter. Vad var det där för skit? Liksom?
Man får ju sådana där knäppar ibland. Mm. Så är det ju. Linda Bengtzings barnbeslut. Nära krossa relationen.
Det.
Spännande.
Ja, alltså jag hade nog lätt velat ha fler barn. Mm. Jag ångrar att jag inte började tidigare, men det kan man inte säga. För jag blev gravid 3 månader efter jag träffade pappan till mina nuvarande barn. Så att, det hade varit svårt att börja tidigare än det.
Är det för sent nu då?
Ja, han säger nej.
Aha. Ja, ja. Nästa rubrik lyder... Efter beskedet om bensinsmällen, nu ryter Linda Bengtzing ifrån.
Ja, men det jag tog nog, det måste vara att jag tog kamp lite för landsbygden. Det tror jag bestämt. Och det ska jag kunna göra vilken dag som helst. Jag förstår inte hur man tänker. Jag kontaktade till och med den här miljöpartisten på Instagram och skrev: hur tänker du nu liksom? Och alla vi som sitter också med det här med dieselförbudet i stan. Han tyckte att alla bara skulle... sluta åka i stan. Jo, men vilken bra idé. Vi sitter på våra dieselbilar. Vi har kanske inte råd att köpa en ny bil imorgon. Men du vill att vi ska köpa en bil till. Är det rätt väg att gå? För jag behöver åka i stan. Jag har med mig utrustning när jag jobbar. Inte bara en mic kanske, utan en hel... Jag var helt upprörd över hela det där. Det var nog det.
Du tar strid för landsbygden.
Ja, och när du vill.
Och man brukar ju säga också att man blir aldrig hjälte i sin hemstad. Nej. Men då hade de inte... vart i Gullspång?
Nej, det har typ ingen vart.
Men där är du hjälte.
Ja, nej. Det blir man nog, ta med tusan aldrig.
Nej, okej. Sista rubriken. Linda Bengtzings vågade rumpskämt.
Hoppsan. Det här har jag inte en aning.
Nej.
Berätta för mig.
Nej, men jag vet inte. Jag tog bara rubriker och skulle du få utveckla kring det. Men vi kan googla det sen efter om du vill.
Ja, intressant. Alltså jag skämt... Det, när MeToo kom kan jag ju säga... Jag var ju nästan orolig att jag skulle åka dit på det typ. För att jag är ganska gränslös åt alla håll. Häromdagen så ryckte jag en hantverkare i snöret. Alltså inte snöret, utan i luvan. För du vet ju hur hantverkare är. De kommer när de har lust och det är ingen ordning. Oftast. Så när han väl kom... Tog jag tag i snöret runt hans luva och bara... Du vet... Såg han bara, det där var för nära, det där var inte okej. Mm. Skämde så mycket.
Bad om ursäkt då?
Nej. Men han kommer kanske snart att slipa mina golv, då ska jag be om ursäkt.
Ja. Eller så hör han den här podden kanske.
Mm.
Och då kommer han komma till dig och bara säga: jag hörde vad du sa, det är helt okej, Linda.
Ja, men jag ligger lite i underläge nu, jag skickade ett sms till honom häromdagen också.
Inget svar?
Jo, nej, precis. Och jag var lite så här, ja, men kände du det smset också var lite så här, som att han var lägre stående. Och det menade jag ju inte. Men när jag läste efterhand så jag var tvungen att förklara mig där också. Så nu, jag är i underläge där. Det kommer bli jag som får slipa mina egna golv. Han står och tittar på och bara, du gör fel.
Vi är klara med rubrikerna.
Ja.
Och nu är nästa lek som... Vi har faktiskt till lek här. Mm. Jag tycker om lekar.
Ja, bra.
Och den heter associationsleken.
Mm.
Jag säger ett ord eller ett namn kanske. Mm. Och du skulle bara säga dina tankar kring det.
Ja.
Det kan vara 3 ord från dig eller 5 minuter prat.
Mm. Oj.
Du får bara köra. Mm. Associationsleken börjar nu.
Ja.
Första ordet är pengar.
Jag älskar pengar. Jag är ju en ekorre, alltså jag vill ju samla, 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 samla. Unna mig typ inget. Och sen klarar jag inte att inte ha en buffert. Jag måste ha en fet buffert. Typ så att jag inte ska inte jobba på ett år om jag har lust och ändå klara mig.
Christer Björkman.
En av Sveriges... Alltså, han är nog den enda i Sverige som... Han kan tv, han kan musik, scenproduktion, ljus, PR. Alltså, nu slutar jag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Han i mellosvängen och Karin tar över. Nu råkar jag ha träffat Karin också och jag tror att det kommer bli galant bra. Men alltså shit, vilken talang. På riktigt. Sen tror jag att jag har legat honom i fatet, säger man så när det är negativt. Att han innan kände så många av oss artister och att folk har trott att vi har kunnat gå bakvägen till Mello. Liksom så. Christer är otroligt proffsig. Han skulle aldrig ta in någon bara för att han känner någon. Eller han tänker på sin bebis, på produktionen Mello i alla lägen. Ett überproffs.
Terapi.
Mm. Alltså magiskt.
Mm. Varför började du med terapi in the first place?
Intressant att du frågar, för det här kanske var den frågan jag var allra räddast för att få. 2018 var ett jävla bajsår. Och jag blir helt... Vi har haft sjukdom i familjen. Allvarlig sådan. Och för att klara att finnas där på rätt sätt utan att falla ner och inte komma upp igen, så kände jag att jag behöver hjälp. Och när man söker för en så tydlig anledning, så då åker ju resten också med. Är jag en människa med självinsikt, är det verkligen fel på så många andra? Och jag har insett att det är ju jag själv och min bitterhet är min största fiende. Och att problemen inte kan lösas av någon annan än mig. Och det har varit så fantastiskt att slippa lägga energi på att irritera sig på andra. Jag kan påverka varje situation i mitt liv. Jag är ansvarig för min egen hälsa och min egen trygghet på något vis. Och mitt liv helt enkelt. Så att ja, i familjen och i närkrets. Fick ett jävla fittår, förlåt. Mm. Men för att vända på det så är det bättre, och därav terapin, och den kommer jag fortsätta med tills hon kastar ut mig.
Mm. Ja, det var ett intressant svar. Nästa ord är företagsgig.
Mm, jag älskar företagsgig. Då kan vi ju kasta oss tillbaka till det första ordet, pengar. Folk kan ju ibland undra varför man inte syns, liksom. Varför gör man inte tv? Och delvis har jag den inställningen att jag bara gör tv-program som har med mitt jobb att göra. Det vill säga antingen böcker, jag skriver massor, inte bara barnböcker. Eller min sång förstås. Och då när man inte syns och inte har nytt material och inte vill vara med på Fångarna på fortet, då jobbar man med företagskrig. Mm. Och ofta så är ju det en fest för anställda av något slag. Det kan vara en kommun eller ett privat företag. Alla som är i rummet är där för att ha roligt. Nu är det ju så att det är kanske några chefer som har bestämt att det ska vara jag. Så jag kanske inte är önskad av alla. Men att gå in där och bli önskad av alla. Att vinna på något vis. Även den tveksamma i hörnet. Ja, men jag tröttnar aldrig. Det är det roligaste jag vet.
Och sen så är det ju också snuskigt bra betalt.
Jag har samma gage vad jag än gör. Mm. Jag tar inte mer för ett företagsgig än för ett klubbgig. Okay. Och jag får boka mig själv, men jag får inte dumpa mina priser. Vilket gör att även om du skulle ringa mig så Ja, men skulle jag stå här i ditt kök och köra några låtar på en fest så kanske vi skulle kunna komma överens om ett annat. Men annars är det ett pris liksom.
Mm. Och vad är det?
Runt 40 000 ungefär.
Mm. Hur mycket av det går i din ficka då?
Ja, tyvärr inte så mycket. Du anar inte vad som är på vägen. Det är därför jag slipper fakturera så många fakturer. Jag går igenom ett bokningsbolag.
Okej. Okay. Ja, fan det är ju intressant det där. Få lite inblick i hur det funkar ändå.
Mm.
Hur mycket tänker du när du svarar på frågor nu? Fan, kan jag svara på det här? Går de tankarna i ditt huvud?
Nej, men alltså det är hur lätt som helst för en människa att slå en signal till mitt bokningsbolag och fråga vad jag kostar. Så sånt spelar ju ingen roll. Sen om du släpper in på dem ett år, då kanske jag har gjort alla de här projekten som jag gör nu. Och då kanske mitt gage upp i 140, vad vet jag. Som Danny. Nej, jag vet inte vad han kostar. Men nej, men jag tror inte att jag tänker så mycket. För att jag är färdig med det. Jag har ingen så här, åh vad kan jag vinna på det här. Eller nu ska jag svara smart. Jag är inte så smart.
Jag tror att du är socialt smart.
Ja, men det är jag banne mig. Det vore ju märkligt om jag inte hade blivit det efter 45 år.
Mm. Sen så tror jag att du måste ju vara ett perfekt företagsgig. Alltså önskemål vad man säger. Att när du kommer in och bränner av dina hits. Folk måste ju gå bananas, tänker jag.
Ja, jag är så glad att jag har partylåtar. Ja, och inte behöver stå där och sjunga ballader. Ja, jag är skitglad över det. Sen älskar jag ju ballader och jag älskar ju hårdrock. Och det märker man ju, det gör ju alla andra också. Mm.
Men liksom passande för 200 fulla Telia-arbetare när du kommer in och bränner av Djurgård så bra liksom. Då blir folk såhär,
ja, ja, det är faktiskt en, ja, det är som att ta en shot.
Ja, men precis. Ja, vi går vidare och vi har några snabbfrågor här. Första snabbfrågan lyder: paradrätt.
Dillkött, alltså klassiskt dillkött. All husmanskost.
Vad missbrukar du?
Jag är ju sämsta missbrukaren i världen. Säg terapi då just nu.
Det är okej.
Ja.
Det är bra missbruk. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Gud vad svårt. Kan vi, jag tänker lite på den så tar vi en ny. Vad svårt.
Men det är en bra fråga.
Det är en jättebra fråga.
För det är någonting man tänker på ofta. Alltså, även...
Jag kan inte förstå att folk tycker om att äta sina egna snorbusar.
Gör folk det?
Ja, och det gör vi alla också, eller har gjort någon gång. Alla.
Ja, jo, men när man var barn, ja. Men var, är det många vuxna som
ja.
Är Gud, ja, men deppigt.
Ja.
Nästa fråga lyder så här. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Men det är nog det här att jag gör andra människor och saker som jag inte har med att göra till mina projekt och tror att jag kan rädda. Ja.
Du ger folk oönskade råd.
Ja, det gör jag minsann. Och jag försöker rädda dem och
ja, jag vet, jag är likadan. Det är jättehemskt. Man bara här, ska regissera folks liv bara, du borde göra så här.
Ja,
och ingen ens bett om det.
Eller har de minsta lilla problem med vad det kan vara, ett fönster eller en kran eller du vet. Så är det, har jag 10 namn, 1000 quick.
Det är en ganska skönt högmod man måste ha som människa om man tror att man själv vet hur andra ska leva sina liv.
Min kille kallar mig för MacGyver.
Ja.
Mm.
Det är bra. Nästa fråga lyder: vad spenderar du mest pengar på?
Mat, tror jag. Ska man tänka bakåt i tiden så är det väl pooler, för jag har ju 3 pooler.
Oj.
På landet, i huset här och i Spanien. Där mitt företag har investerat i ett hus. Så jäkla onödigt med 3.
3 hus alltså, Linda.
Ja, men det är investeringsmässigt det i Spanien, ska jag tillägga. Och det får jag ju skatta för också, privat. Det är jag fortfarande bitter för och kommer alltid vara. För jag har ju inte tid att vara där och ändå får jag...
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
Åh gud, den där energiskt jobbiga, intensiva människan.
Bra. Och avslutningsvis så har vi 6 stycken lyssnarmail.
Kul, det är alltid roligt. Är de på riktigt? Eller har du hittat på?
Jag kan säga så att 1 av de här har jag hittat på.
Okay.
Mm. Vill du gissa då vilken det är?
Det kan jag sen. Mm.
5 är faktiskt från Instagram-följare. Och
ja, vad roligt.
1 har jag knåpat ihop. och grejen är så här, jag brukar göra så här. För slipper jag ta ansvar för det.
Jag förstår.
Lite så här jobbiga frågor. Mm. Första lyder så här. Hej Linda. Varför ställde inte du och Markoolio upp med värsta slagen i riktiga Mello? Ni hade ju förmodligen vunnit. Otroligt catchy låt.
där tror jag, alltså det här är ett rykte jag har hört, det här är inte fakta, men jag tror att Christer Björkman blev lite sur på den. Det, Mello är hans bebis och han ansåg att den var
hånfull.
Ja. Mm. Det är den enda anledningen, tror jag.
Men den, vilken jävla hit.
Ja, shit ja. 2007 års mest spelade låt.
Ja.
Crazy Bananas.
Ja, verkligen.
Och den tackade Shirley nej till.
Ja, då kommer hon sitta där
hemma. Ja, och var bitter.
Och slita sitt hår.
Ja.
Ja.
Mm.
Nästa mail lyder så här. Berätta om din romans med Magnus Hedman.
Det är din fråga.
Vad hände egentligen? Känslan är att han inte behandlade dig helt okej. Okay. Har du förlåtit honom?
Han behandlade verkligen inte mig okej. Okay. Alltså inte så att han slog mig eller så. Han var väldigt fin. Vi var ju faktiskt kära på riktigt. Och det var väl mer inför media och Magdalena. De hade inte riktigt gjort klart. Och det är klart att då är det väl lätt att prata skit om den ena. Så framstår man bra hos den andra. Och att sen dra det även i media, det var tråkigt. Eftersom det var en ren lögn. Han sa ju att jag var kändiskåt och grejer och att jag hittat på alltihop. Men det där försvann rätt snabbt i mig. Och sen när han skrev sin bok och bad om ursäkt och sådär. Så kände jag att jag har lagt det bakom mig. Det ser jag som verkligen livet på riktigt.
Mm. Bra svar.
Mm.
Vad har du för relation till alkohol?
Jag älskar gin och tonic. Mm. Och är sämst i världen på att dricka, säger min sambo. Häller han upp ett glas rödvin så dricker jag en klunk och så dricker han resten. Jag är nog rätt dålig på att dricka. Vår familj har en tråkig historia med alkohol och då är det inte alkoholism utan vi klarar inte. Vi blir så dåliga. Dåliga ganska direkt med utslag och grejer. Och sen sjukt bakfulla i flera dagar, oavsett nästan hur lite man dricker. Söp ju som ett svin under gymnasietiden där när jag bodde själv. Du kan ju tänka dig. Jag fick ju flagga upp min balkong för att folk kom ju och sov över. Och det var helt galet. Idag uppskattar jag att typ ta en gin tonic när som helst i veckan. Jag har även köpt så här små roséflaskor så att jag när jag har lust kan ta ett glas rosé till en lunch hemma eller du vet. Säg att jag dricker 2 glas alkohol i veckan ungefär.
Mm. Bra, nästa mail lyder så här. Du har ju varit programledare en hel del. Är det något du längtar tillbaka till ibland? Vad är roligast, artisteriet eller programlederi?
Ja, det saknar jag jättemycket. För det utmanar mig. Jag är så trygg i mitt artisteri liksom. Kombon tycker jag är fantastisk. Jag har ju även gjort lite radio på sistone med det här dansbandspriset i Malung. Men nu fick jag ju kicken förra året. Men det uppskattade jag också. Alltså kombon är ju det bästa. Jag blir väldigt... jag känner mig väldigt trygg även i programledarrollen. Men det är en lite mer kick.
Mm. Du hoppade in i Bingolotto ganska
ja, mycket, eller? Ja, det gjorde jag ju. Ah. Oh, det är inte lätt.
Alltså. Fan, det måste ha varit skitsvårt alltså.
Oh, det är så här 58 eller 97 punkter.
Ja, nästa mail lyder så här. Vad tänker du om program som Så mycket bättre? Har du fått frågan, skulle du vilja vara med?
Alltså de har ju frågat mig flera gånger och jag har tackat nej.
Är det sant?
Jag ljuger. Jag har inte fått frågan.
Jag tänkte på just det, att det är din genre och din värld känns som en genre som glöms bort i det programmet. Det är inte så många som kommer från alltså,
nej, verkligen, verkligen. Och jag vet ju också hur mina låtar går att göra om så fantastiskt bra. Nej, det är sant. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har inte suttit bitter i soffan och varför får inte jag med? För jag har alltid haft fullt upp liksom så. Jag tror att det innebär väldigt mycket jobb och väldigt mycket press. Det gäller att hitta en producent som, kan, som man själv kan jobba med de andras låtar. Men den tiden kommer förhoppningsvis.
Mm. Bra. Vad är det bästa och värsta med att åldras?
Oj, det bästa är väl att man blir klokare. Här skulle jag nog vilja citera en av dina andra gäster. Att ju äldre jag blir, ju mindre vet jag. Och det är rätt...
Vem sa det?
Schiffer, tror jag.
Aha.
Alltså, ju äldre man blir, ju mindre vet man. Plötsligt så förstår man att allting inte är svart eller vitt. Men Det är det bästa, tror jag. Lugnare, skönare. Det sämsta är nog... Jag gillar att träna. Och jag känner att min kropp inte riktigt är med mig. Det kan vara lite... Jag har ont under fötterna när jag går upp på morgonen. Och så här, man bara... What?
Mm. Mm. Sista lyssnarmailet lyder så här. Hur trött är du på dina hits?
Inte alls. Nej. Alltså... Fint. Inte. Jag älskar mina låtar. Sen kan jag tröttna om det är något band som tar lite lätt på det och tänker, det här kirrar vi, och så har de inte repat och så suger det. För att mina låtar kräver jobb. De är svåra att spela. Och svåra att sjunga, ska jag ju lägga till. Man gör inte dem med halvrisig röst. Det är full patte hela vägen.
Det har du fått erfara bittert genom åren.
Ja!
Ja. Mm. Mm. Du, vi börjar bli klara.
Yeah!
Hur känns det?
Men jag tyckte det här var jätteroligt. Alltså jag tog upp det här med min terapeut att jag skulle hit. Och så pratade du lite om vad man ska ha för inställning. Eftersom jag egentligen inte, sen jag började i terapi, har gjort någon intervju. Jag tackat nej. För att jag inte... Jag vill inte ha frågan där jag kanske måste berätta hur det egentligen är. För att jag vill hålla mig... Även om många anser mig som transparent då. Så blir man ju väldigt... otransparent om man börjar gråta när man får en fråga till exempel. Så att jag var lite nervös, men känner att med dina 200, hur många var det?
258.
Ja, i bagaget så är ju du ett ärkeproffs. Och jag har känt mig väldigt trygg.
Kul. Mm. Det glädjer mig, och jag tycker också att det blev exakt lika härligt som jag hade förväntat mig.
Vad bra. Shirley Clamp där och tyckte hon hade rätt med sin.
Nej, men jag tänkte så här, när Shirley sa så där om dig att du är den mest transparenta hon känner, så tänkte jag först här, fan, ska jag göra ett sånt test? Ska jag ställa en massa frågor som är liksom så här ganska grova? Men samtidigt så är det så jävla lite jag liksom, jag vill inte gräva i folks skit, jag vill inte ställa folk mot väggen. Jag tycker liksom inte om det. Jag är ingen journalist. Jag vill bara ha en jävligt härlig stund.
Ja.
Och sen om folk börjar öppna sig för att de känner att det är en härlig stund.
Men vad bra att du säger, för att när jag frågade runt lite om dig och din podd och så var det någon som sa, ja, men den är väldigt positiv och nästintill kanske lite lismande, så var det någon som sa.
Lismande?
Mm.
Inställsam?
Veckans ord. Ja. Ja. Ja, men precis. Och det är det du säger. Hur ska man annars få en trevlig stund? Det är klart att man måste kanske vara lite under den kanten och lite över. Mm. Och det är det ju.
Mm. Jag tror att...
Om ditt mål är att det ska bli en skön stund och du inte är någon journalist, alltså skitbra, det där borde du säga oftare.
Mm, för jag tror att det är, alltså, att om jag liksom försöker vara positiv och om jag kanske är transparent och får till ett kompisamtal, så kanske folk vill öppna sig för att de vill öppna sig och inte för att jag snokar. Och det är en mycket härligare känsla.
Jag smsade Marco, jag känner Marco bra, innan, och frågade, jag ska till Nemo-möter, vad säger du om det? Podd, man försöker skärpa sig i början och sen bara bladdrar man på om allt och så tänker man efteråt, vad fan sa jag? Skrev han då.
Han tycker vi om.
Ja, jag älskar honom.
Ja. Är det några slutvisdomsord du vill dra innan vi signar ut?
Nej, men jag har ju pratat så mycket så att jag tycker att du får av det här.
Jag tycker att, fan, köp Lindas barnböcker.
Ja, bra.
Ja. Mm. Och följ henne på Instagram.
Ja, det vore roligt.
Ja.
Då kanske jag kan få mitt första samarbete.
Ja, vilken grej.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Hejdå.
Hej
då.
Hej.